Hej! Och god fortsättning till er alla. Tack för att jag har fått äran att komma hit och dela ordet tillsammans med er här idag. Jag fick frågan om att jag skulle presentera mig själv lite grann. Och jag ska väl göra det lite kort om det är någon här som inte vet vem jag är. Jag är inte utbildad präst, utan jag är lekmannapredikant, som man brukar säga. Jag kommer från KG ursprungligen, född och uppvuxen där. Min pappa var bagare i byn. Ni känner till säkert KG Tunnbröd, många av er. Det var min kära far som startade och drev det företaget. Vi var inte en kristen familj. Jag har inte vuxit upp med en tro som barn, men min gamla farmor var troende. Hon var EFS-are i KG, och jag gissar att hon har bett för oss väldigt mycket. Hon brukar försöka evangelisera mig när jag var liten med att spela på sin lilla bärbara grammofon, Arthur Eriksson. Jag tyckte det var jag vet inte om jag uppskattar det egentligen, men jag var ju som uppfostrad, så jag lyssnade på det. Och kanske ett litet frö då också såddes. Så småningom i alla fall, genom livet och längre fram, så kom jag till tro via lokalradion. Nämligen. Jag hade flyttat till Sollentuna. Men det är en historia i sig som inte jag kommer att dra ikväll, eller idag. Jag tänkte jag skulle berätta lite grann om det. Och efter det så har jag vandrat med Herren, och det var i början av 90-talet. Sen så när jag flyttade tillbaka hit 2006, så har jag fått förmånen att få predika lite då och då. Och även här. Och sista gången jag predikade var faktiskt drygt för 2 år sedan, och det var faktiskt här, tror jag. Och jag har hunnit bo på annan ort en period. Jag bott i Uppsala, och sen flyttar jag tillbaka hit nu i maj. Nu ska jag bo här, tänkte jag. Så, lite kort om mig. Men idag så firar vi annandag jul. Och vi har ju firat julen i en del av våra kyrkor. Dels på julafton via midnattsmässan igår, tidigt på morgonen genom julottan, så påminner vi oss om Jesu födelse, ljuset som kom in till vår värld. Och idag så är det ett annat ämne som vi lyfter upp, som också är en del av det kristna livet. Den lite mörkare sidan faktiskt, som handlar om martyrskapet. Jag har valt att nu när vi hade, om vi skulle ha haft den digitala, så hade ni fått en bild på ett ljus, och där det stod vandra i ljuset. Det är liksom överskriften på min predikan. Men vi kommer inte undan mörkret i alla fall. Utan vi ska tala om det också. Vi har i våra kyrkor firat Jesu födelse, som sagt var, och hans ankomst till världen. Ljuset som kom från Gud till oss som ett litet barn. In i en värld som redan då var fylld av både ljus och mörker. Om det vittnar Matteus om i sitt evangelium. De tre vise männen i Österlandet som var stjärntydare. Ni känner till den här berättelsen så väl, de allra flesta av er. De var stjärntydare, och de hade fått förstå att när en speciell stjärna skulle tändas på himmelen, så har en kung blivit född i Juda land. Och när de såg ljuset i fjärran tändas så begav de sig iväg för att hedra den här nyfödde kungen. Och de tog sig till Jerusalem. Därför att de trodde väl, precis som många utav oss tänker, att när en kung föds så föds väl han i de fina palatsen. Och de palatsen fanns i Jerusalem. Så de tog sig dit följaktligen. Och när de kom fram så började de fråga efter den nyfödde kung. Var har ni? Var har han fötts? Var finns den nyfödde kung? Och när de började fråga sig omkring i staden så uppstod en uppståndelse bland folket. Va? En kung? Har du fått en kung i vårt land? Och när ryktet nådde Herodes så blev han också väldigt förskräckt. Precis som även folket blev tydligen. Va? Vad är det ni säger? Har en kung blivit född? I mitt land? Men hallå, det är jag som är kung. Vem är det ni menar? Och han började liksom, han var väldigt förskräckt står det. Och han, för att kunna ta reda på med vad som har hänt, så kallade han till sig alla de överste präster som fanns där för att få reda på vad är det de pratar om i staden. Vem är denne kung? Är det någonting som ni känner till? Och de berättade då att jo, enligt skrifterna så skulle en kung födas, inte i Jerusalem, men i Betlehem. Jag vet att han kanske tänkte som jag skulle ha gjort i så fall, att nu är goda råd dyra. Han talade med de vise män, han tillkallade dem och talade med dem och undersökte noga. Vem är den här kungen? Vad är det ni har sett? Vad är det ni har förstått? Och när de berättade det så sa han till dem, men du, ni tar reda på exakt vart den här kungen befinner sig. Och när ni har funnit honom, kom tillbaka till mig så att jag också får gå dit och hedra honom. Ni vet ju att han ljög, eller hur? Och när de här tre vise männen, eller om de var fler, gick iväg och fann Jesus liggande i en krubba i ett litet enkelt stall, eller om det var ett härberge, så talade Gud till dem och berättade om att det här är en lögn. Herodes vill inte väl. Utan han ledde dem till att ta en annan väg tillbaka efter de hade ärat Jesus. Herodes, som förstod så småningom att de inte skulle komma tillbaka och berätta för honom, kände sig oerhört provocerad. Ja, hotad. Han andades mordlust och i raseri så skickade han signalen att utplåna varenda litet gossebarn som var 2 år och yngre i Betlehem. Allt för att eliminera det som han upplevde ett hot mot hans egen ställning. Ett skri hörs i Rama. Hennes barn finns inte mer. Ett martyrskap skedde i en skala sällan skådat, just på grund av att Guds ljus börjat lysa i den tidens mörka värld. Och som det var då, så är det faktiskt än idag. Ljuset är detsamma, men även mörkret. Och på många sätt så provocerar Guds ljus det här mörkret. Mörkret som idag råder visar sig precis som då många lidanden och bedrövelser, i död och förintelse. Men Guds ljus är starkare och råder också i vår värld, som visar sig i sanning, i kärlek, i barmhärtighet och i liv. Det lyser. Även om lågan ibland kan tyckas svag, så lyser det. Det lyser inte i form av en fysisk stjärna på himlen, utan i form av ett inre ljus. Den heliga ande som var och en får ta emot i frälsningen. Ljuset är Guds egen närvaro som flyttar in i människans inre. Och det ljuset är tänkt att lysa upp våra hjärtan, så att härligheten som lyser från Kristi ansikte kan visa sitt skön. Den heliga ande är Guds ledstjärna. Den inre ledstjärnan som varje frälst människa får. Ska vi se vad som står här. Som varje frälst människa får för att med sitt ljus också leda den människan så att de får lära känna vår Herre och hans vilja för våra liv och för hennes liv. Och det här ljuset behöver varje människa på vår jord. För den här världen är höjd i mörker. Och för att kunna vandra rättfärdigt på vår jord så behöver vi Guds ljus. Vi talar mycket om mörker i vår värld och vi ser mycket av konsekvensen av det här mörkret. Både i vårt eget land och runt om i vår värld. Och jag vet inte om ni har funderat över var den mörkaste delen av vår värld befinner sig. I djupaste Afrika, i Nordkorea, Kina. Jag skulle vilja säga att den mörkaste stället i vår värld är människans hjärta. Jeremia beskriver det mänskliga hjärtat som att det är bedrägligare än allt annat. Det är obotligt sjukt. Vem kan förstå det? Guds ord vittnar om människans hjärta. Om det onda mörkret som finns i vår värld. Nämligen synden. Och att den är att finna i våra hjärtan. Och det var också det mörker som fick Herodes att andas mordlust. Med martyrskap av oskyldiga små barn som konsekvens. Jesus själv beskriver människans hjärta. Han säger att inifrån, från människans hjärtan, kommer de onda tankarna. Sexuell omoral, stöld, mord, äktenskapsbrott, girighet, ondska, svek, orgie, avund, hädelse, högmod och dårskap. Det är inte en vacker beskrivning direkt som han lägger fram. Allt detta onda kommer inifrån och gör människan oren. Men Gud har sänt sin son för att lysa upp denna värld. Det var därför han kom. Jesus säger om sig själv: jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Gud har en lösning för detta mörker. Um, Och Petrus menar också omkring detta att Gud är världens ljus och hur viktigt det är att ta emot honom. Han berättar i andra Petrusbrevet kapitel 1, vers 19. Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss. Och ni gör rätt i att hålla er till det som till ett ljus som lyser på en dyster plats tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan. Det är ju när vi får möta Herren, Guds ljus, som också gör att vi kan klara av och våga se och förstå vårt eget mörker. För det vill man inte och vågar man kanske inte göra utan att man har fått förstå att det finns också en lösning till det. Och därför så tror jag att, jag menar, hos många människor som inte har Guds ljus inom sig så är hjärtat stängt. Man är som på något sätt blind inför sitt eget mörker. Man vill inte se det och man kan inte se det därför att man klarar inte av. Man vet inte vart man ska ta vägen med det. Vad ska jag göra med det här mörkret som jag upptäcker? Men Gud har ju visat oss en väg. Han har sagt, kom till mig alla ni som är tyngda av bördor. Jag ska skänka er vila. Det är jag som är världens ljus och jag vill hjälpa dig. Jag älskar dig. Kom till mig. Paulus, han talar ju, alltså när Gud verkar med sitt ljus och börjar tala om oss, om vårt mörker, och vi blir frälsta och vi får komma till honom och vi får börja vandra tillsammans med honom. Så beskriver Paulus detta som att Gud skriver ett brev i våra hjärtan. Paulus beskriver detta som, och det här har också med martyrskapet att göra, fast han använder andra ord. Han skriver, men vi tackar Gud som ständigt för oss fram i Kristi segertåg och sprider sin kunskapsdoft genom oss överallt. Vi är en Kristi väldoft inför Gud bland den som blir frälsta och bland den som går förlorade. För några av en doft till död, för andra en doft av liv till liv. Vad betyder då det här? Jo, att sprida Guds doft handlar om att vandra i ljuset, där Guds härlighet också kan få bli påtaglig. Och denna doft, detta ljus, det är underbart för dem som bejakar honom och som lever i sanningen. Det är en underbar upplevelse för dem som på något sätt har ett bejakande till att Gud faktiskt kan finnas. Men Guds härlighet och hans ljus blir tungt och ytterst obehagligt för dem som lever i mörker och synd. För dem som har det trångt i hjärtat och som inte vill ha med Gud att göra. När Guds ljus möter och utmanar mörkret i världen, ja, då blir det konflikter och det blir konfrontation. Det här måste var och en som verkligen på djupet vill vandra med Herren och leva i ljuset vara medveten om att ha i beräkningen. Det kan innebära ett ljuvligt liv där man får se många människor vända om till Herren. Men det kan också innebära förföljelse och hot från dem som lever i mörker och avskyr ljuset. Och det kan till och med innebära det yttersta martyrskapet, döden. I allt detta så ska vi också komma ihåg och veta att ljuset lyser i mörkret. Och mörkret har ännu inte och kommer aldrig att övervinna ljuset. Ljuset är starkare. Än så länge har vi i Sverige varit ganska förskonade från det här yttersta martyrskapet. Men inte i andra länder. De ställena som jag redan har nämnt, exempelvis Kina, Nordkorea, Nigeria. Vi vet ju vad som händer där och har hänt. De kristna idag är den mest förföljda gruppen i världen. Det är många som lider martyrskap, även idag. Sen finns ju många olika slags martyrskap. Exempelvis förakt och bespottelse. Att människor tittar ner på en och föraktar en och mobbar en kanske. Och säger nej till en. Det kan ju hända i vänskap, bland vänner. Det kan hända i familjer. Att man blir utesluten, utstött. Det är också ett lidande och det är många i vårt land som har fått uppleva det genom åren som har gått. Och det är också ett slags det är ett lidande. Även om det inte leder till döden. Sen vet vi inte vad som ska hända i vårt land framöver. Det kanske är så att vi behöver börja förbereda oss lite grann inför att det kan bli svårare även i vårt land att bekänna vår tro öppet. Det finns ju stora starka krafter som är väldigt tydligt emot vår tro. Vi får be och hoppas att vi inte behöver uppleva det. Men vi kanske inte ska vara all förvånade om det sker. Men hur går det då till att vandra i det här ljuset då? Ja, alltså egentligen så är det väldigt enkelt. Det är att vandra tillsammans med Herren. I nära gemenskap med honom. För det är han som är ljuset. Och den man umgås med blir man lik. Att låta honom få tillgång till varje vrå av vårt hjärta. Genom att umgås med honom, läsa och leva i hans ord. Det står i Psaltaren 119, en oerhört välkänd liten vers. Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. När dina ord öppnas så ger det ljus och förstånd åt enkla människor. När det handlar om att leva Guds ord. Jag kan säga att det är ofta så här när jag predikar. Att jag predikar lika mycket åt mig själv som åt någon av er som sitter här. Handlar om att läsa och läsa och läsa och läsa. Och att lära sig så mycket som möjligt som står där och sedan gå och göra det. Ja och nej. Det handlar mer om liksom varför du läser, inte hur mycket du läser, utan det handlar om varför du läser. Man kan vara hur bibelsprängd och ändå inte vandra i ljuset. För man läser bara för kunskapens skull och inte för att lära känna den som ordet handlar om. Kom ihåg att det var de skriftlärda fariseerna som också andades modlust mot Jesus när han vandrade här på jorden. Det var dem som var sprängfyllda av kunskaper i Tora som inte reagerade med välvilja och godhet mot Jesus utan stor misstänksamhet. och mot Jesus och även mot hans lärjungar. Och de var ju rädda för judarna. Nu är inte de sämre än någon annan, det vill jag ju säga. Utan de var bara ett exempel. Man kan alltså läsa sig till hårdhet och oförmåga till att tro. Men man kan också läsa sig till ödmjukhet, mognad och ett kärleksfullt hjärta och till att lära känna Gud. Kunskapen dödar, men anden ger liv. När du läser Bibeln för att lära känna Jesus och inte i första hand lär dig alla de här stadgarna och reglerna för sedan själv leva ut det, utan du läser det för att lära känna honom, ja, då blir ditt hjärta upplyst och du kan mer och mer vandra i ljuset. Och då uppfyller du Guds vilja, inte i egen kraft och eget förstånd, utan på ett naturligt sätt i livet. Guds vilja blir lika självklar för dig som din förmåga att andas. Är du nyfiken på vem man är? Många av er har vandrat länge med Herren. Men det finns så mycket mer att lära känna och förstå. Vill du bli upplyst? Vill du låta Herren lysa upp ditt mörker? Döma din synd där du sedan ber honom om förlåtelse och får din upprättelse. Det är att leva i ljuset. Som avslutning så ska jag tala om en annan sak som jag tycker mig ha upptäckt och vad som verkar ha med vandringen i ljuset att göra. Jag ska läsa upp en lite längre text från första Johannesbrevet, kapitel 1, vers 5 och framåt. Där står det: detta är det budskap som vi har hört från honom och förkunnat för er, att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, så ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra. Och Jesu, hans sons blod, renar oss från all synd. Om vi säger att vi inte har synd, så bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder, så är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat, så gör vi honom till en lögnare och hans ord finns inte i oss. Här talar Johannes om grunden till sann gemenskap. Att vandra i ärlighet och sanning, som är detsamma som att vandra i ljuset. Han lyfter också upp anledningen till varför en sann gemenskap inte kan uppstå. Nämligen vår synd. Och särskilt den som vi inte erkänner och bekänner. Jag vet inte hur det är i den här kyrkan, men jag har för mig att det här syndabegreppet, alltså ordet synd, är inte någonting som talas så jätteofta om i våra kyrkor alla gånger. Och man kan ju undra varför det är så. Varför? När vi så ofta talar om just vikten av att ha gemenskap med varann. Vissa har vi gemenskap. Vi har gemenskap i våra församlingar. Men jag skulle ändå vilja ställa frågan, vilken slags gemenskap har vi? Och på vilken grund bygger vi den gemenskapen på? Är den på vår Herre, Jesus Kristus? Där han får full insyn i våra liv och tillåter sig att helga oss? Sker det genom att vi lever i ett erkännande om att vi är syndare som behöver förlåtelse genom Guds nåd? Och därmed också förlåtelse mellan varandra. Är det någonting som vi bekänner men vi har kanske svårt att leva i de orden och i den kallelsen? Nu menar inte jag att man ska berätta för allt och alla om alla synder som man begår. Men att man är medveten om det och att man lever i en rannsakan med Herren. Herre, rannsaka mig. Känn mitt hjärta. Och ser du någonting, led mig, rena mig och led mig på den eviga vägen. Precis som David bad. Att vara ärlig och uppriktig, både med Gud och också med de människor som man kanske ibland behöver vara det. Så som sammanfattning. Att vandra i ljuset är att ha gemenskap med Herren, där han får med sina kärleksfulla händer uppenbara det som ligger till hinder för att kunna vandra med honom och vara honom trogen. Vara honom med trogen i goda dagar så som också i onda dagar. Att vara trogen honom även när det kostar. Och priset kan vara ganska högt. Men du står kvar. Du är honom trogen. Du schackrar inte med din tro. Det handlar om att lära känna Herren och hans kärlek. Det handlar om att få möjligheten att leva i en sann gemenskap med Herren. Och också med dem som vandrar på den vägen. Det handlar om att lysa för vår omgivning. Så att dem som ännu inte har lärt känna Jesus också får möjligheten till det. Låt oss be. Tack Jesus för att du lämnade din härlighet hos Fadern och lät dig födas här på jorden. Tack för att du kom med ditt ljus för att lysa upp den mörkaste platsen på vår jord, våra hjärtan. Herre, vi vill ta emot ditt ljus och låta det göra sitt verk till räddning, till helgelse och till sann gemenskap med dig och våra medsyskon. Och sedan ber vi också att du ska använda oss till att ge ljus till dem som ännu inte har upptäckt dig, ditt ljus och ditt rike. Amen. Nu ska vi få förmånen att få ställa oss upp och bekänna vår tro. Vi tror på Gud, Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige Ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, de dödas uppståndelse och ett evigt liv.